Den litterära figuren Ester Nilsson har förändrat livet för författaren, krönikören och litteraturkritiken Lena Andersson. Sen Ester gjorde entré i Anderssons första kärleksroman, Egenmäktigt förfarande, så har många velat diskutera Ester Nilssons kärleksliv med henne. Romanen uppskattades av både läsare och kritiker och fick också Augustpriset 2013. Nu är hon aktuell med en ny bok, Utan personligt ansvar heter den. Och där får man fortsätta följa Esters kärleksliv, den här gången med en gift man. Lena Andersson, som är månadens ansikte här i taltidningen, åker landet runt för att hålla föredrag. En tidig decembermorgon mötte vi henne i en hotellobby i Malmö. Och att bli författare, det var inget hon hade en tanke på som ung.
Jag hade som barn och ungdom ingen som helst dröm om författande. Det fanns inte i sinnevärlden att jag skulle bli det. Det var verkligen så att det var några andra som höll på med det. Alltså verkligen en annan sort, tänkte jag.
Vilken sort då, tänkte
du? Jo, de var lite konstigare, om man säger så. De var liksom så här själfulla och... Ja, jag läste ju böcker. Liksom de skrev ofta på ett sätt som jag absolut inte tänkte. Och ibland när jag hör författare idag så förstår jag så här, men det var det här jag hörde som gjorde att jag tänkte, det här är inte för mig. Och det är idag sådana författare som är väldigt olika mig. Alltså de är mer kanske romantiska. Och då menar jag inte kärleksromantiska, utan det är historiskt romantiska. Alltså de tänker på ett annat sätt om världen och de uttrycker sig på ett annat sätt. Och de har ett annat språk. Och jag visste då inte att det finns olika sorts författare. Och man kan göra författande till det man vill. När jag skulle bli idrottsutövare. Jag höll på med idrott, skidor och cykel och löpning.
Och du var väldigt duktig inom skidåkningen också.
Som ungdom var jag på Sverige elitnivå i cykel och skidor. Och det var det jag skulle satsa på. Det var det enda jag liksom förstod mig på vad det var och kunde se framför mig hur man tog sig fram i. Det var bara att träna. Man hade det liksom i sin hand. Och hur man blev författare. Då trodde jag att det där är medfött. Det har man eller inte. Medan idrott går att träna sig till. Därför att vi lever i en kultur och ett samhälle som talar om det intellektuella som om det vore medfött. Som om det inte behöver träning.
Ja, reflektion också.
Reflektion hela tiden. Alltså att det går att träna upp.
Men du har ju tränat mycket. Du är ju en väldigt vass skribent, krönikör och litteraturkritiker. Men när kom det här med författandet igång? Det var 99 du kom med din första bok då.
Ja, och den höll jag hållit på att skriva på sedan 95. Och väldigt länge alltså. Prövat, förkastat, prövat. Blivit refuserad flera gånger också. Så jag håller på och skrivit då sen konsekvent. Jag skrev liksom något manus som jag aldrig försökte ens skickade in någonstans. Och så skrev jag ett manus som jag skickade in och blev direkt refuserad på. Så det kanske är mitt tredje manus då som blev en bok. Min första bok. Och ja, och så har jag ju skrivit texter i tidningar sen 93 egentligen. Det är över 20 år nu. Och det är träning, alltså det är träningen. Det är att skriva och skriva och skriva. Och läsa och läsa och läsa. Och se vad man... Jag brukar göra så att när jag läser har jag alltid gjort så att jag är väldigt uppmärksam på vad jag tycker är bra. Vad jag gillar. Varför det känns spännande och intressant och fyllt av liv, texten. Och så tittar jag väldigt noga. Vad är det de gör här? Vad är det författaren gör som gör att det här lever i mig? Att det händer någonting i mina neuroner i hjärnan. För det går liksom att härleda, det går att analysera och se vad är det som händer i den här texten. Och så har jag försökt lära mig av det, för jag har aldrig velat gå någon skrivarkurs eller skrivarskola. Därför att jag gick på skidgymnasium som tonåring och trivdes inte med liksom att leva i samma miljö som jag. Alltså jag trivdes inte med att umgås med andra skidåkare bara. Och det skulle varit samma sak med författare då. Och så det här att få kritik hela tiden. Jag är inte säker på att det är det man ska ha hela tiden. Utan man ska snarare träna. Kritisera sig själv, tror jag. Och sen helt enkelt skriva mycket så att skrivandet inte blir läskigt, utan man är inte rädd för det, utan man bara skriver på. Och så ibland blir det bra, ibland blir det sämre. Och ibland
har det blivit lättare för dig att skriva nu?
Nej, det blir aldrig lättare. Det blir aldrig lättare. Men det som är lättare är att man vet att det blir bättre snart om man bara jobbar på. Men man måste igenom alla faser varenda gång.
Hade du förväntat dig det här, att det skulle bli ett sånt mottagande av din första bok, Egenmäktigt förhållande? Det är inte din första bok, du har skrivit många tidigare, men din första kärleksroman.
Ja, på något sätt är det den första i mitt nya liv. Jag hade inte förväntat mig någonting av den. Ingenting. Alltså, jag är så förbluffad över det här mottagandet och väldigt glad och överväldigad. Över framförallt att människor är lika intresserade av det här ämnet som jag, och på samma sätt. För jag har varit jätteintresserad av ämnet och den här aspekten, de här två aspekterna av ämnet som jag har skrivit om då, i de här två böckerna. Men inte kunde jag veta att andra skulle vara det också.
Vi får prata om Ester lite, för hon är huvudperson i dina böcker. En speciell person. Kan du beskriva henne väldigt kort för dem som inte har läst dina böcker?
Ja, i bok 1 och Egenmäktigt förfarande här så beskriver jag henne i första kapitlet, hennes bakgrund. Det är allt man får veta egentligen om hennes bakgrund, att hon är så här hyperintellektuell människa. Jag gjorde henne nästan till en intellektuell superhjälte där. Hon är alltså doktorerad i filosofi på en avhandling som försöker förena anglosaxisk och kontinental filosofi. Hon är någon slags språkfilosof och logiker och sådär. Och hon är dessutom poet. Och så försörjer hon sig då på att skriva om, att skriva då poesi, men det kan man inte försörja sig på. Men hon skriver också då essäer och sånt där filosofiska ämnen. Och så blir hon våldsamt förälskad då och då. Det är vad hennes liv, så som vi känner det, går ut på. Och det blir misslyckat oftast. Därför att hon satsar på fel häst hela tiden.
Det är ett mönster som upprepar sig nu även i den här nya boken Utan personligt ansvar.
Det var just mönstret jag var ute efter. Det var därför jag ville ha minst två böcker. Det ska inte bli fler är det tänkt, så att det blir två. Jag vill ha mer än en bok för att det inte skulle framstå som ett sån här lite avvikelse eller ett olycksfall. Utan det var just det här psykologiska mönstret jag var ute hos. Dels hennes mönster, men också de här männens mönster som hon möter. För det är också ett väldigt intressant mönster och tydligt mönster av undvikande, ambivalens, lite utnyttjande kan man nog säga. Att leka med känslor, spelet i kärleken och sånt där. Och också samhällets mönster som accepterar otrohet. Så har det dubbelmoral kring detta. Att ja, sånt håller folk på med, men det pratar vi inte om.
Ester, hon är ju, när hon går in i det här helt och hållet, då är hon ju oerhört fokuserad på kärleken. Hon hinner inte med någonting annat egentligen. Inte Nej. Så mycket i alla fall.
Nej.
Nej. Är du likadan?
Ja. Jag är likadan. Ja, jag tycker jag har ägnat mycket tid åt att försöka, ja, på samma sätt som hon analyserar sms och varför det inte kommer några och funderar på vad jag ska skriva härnäst. Och, ja, hon har lånat från mig där. Det har hon gjort.
Men du är säker på att det blir inte en till då? Det är ingen trilogi?
Det är ingen trilogi, för att det är det som är så viktigt att komma ihåg här, att jag skrev ju båda innan jag visste att Ester hade blivit ett begrepp. Hon har blivit en litterär figur som lever utanför boken, och då är det något annat att sätta sig och skriva en bok. Så att det skulle bli något annat, men jag ska aldrig säga aldrig. Jag skulle egentligen vilja skriva en bok där hon, eller jag skulle egentligen vilja belöna henne för det här beteendet, ja. Hennes ihärdighet. Jag tycker den är berömvärd alltså.
Ja, och hon säger ju själv att försöker man bara tillräckligt många gånger så ska man ju få den här belöningen, att världen ska se ut som hon vill. Och då tänkte jag genast att ja, det kommer nog en bok till kanske.
Ja, den passagen är ju viktig alltså, som metafor för det här som hon håller på med. Alltså, att håller man bara på tillräckligt länge, det är ju grunden för allt som lyckas. Det är att man har försökt många gånger. Det är alltid så. Vad man än gör så är det att det är i flödet av en massa försök som saker lyckas. Och det gäller allt från universums tillblivelse till fotbollsmål och kanske texter och kärleksförsök. Alltså så att hon testar och prövar igen. Hon kastar sig in i det lika oförskräckt igen och ingen cynism. Och till slut så kan det faktiskt gå. Så att det är möjligt att jag är publiken skyldig den där boken till slut ändå.
Du har beskrivit henne, men jag har en fråga också. Kan du beskriva dig själv, hur du ser ut?
Jag är 1,70 lång och jag har glasögon med svarta så här bågar. Ganska stora. Och så har jag mörkt hår och det går väl ungefär ner till nacken. Så. Till pars. Ja, och så brukar jag klä mig i inte så där särskilt feminina kläder, utan jag gillar lite mer unisexstil, så där kavaj och byxor och blus. Det brukar jag ha på mig, eller kofta. Idag har jag på mig en grå kofta, en rutig rostfärgad skjorta och lite mer orangea byxor och ett par bruna boots.
Det är den klädstilen du brukar ha.
Ja, jag gillar den. Den känner jag mig som mig själv i.
Jag skulle ha lagt till att jag har en fläck på byxorna.
Ja.
Att hon har blå pigga ögon och nära till skratt kan man också addera. Lena Anderssons skarpa och analytiska penna syns ofta i media. Och som uppskattning för det så fick hon förra året ta emot Publicistklubbens guldpenna. Sommarvärd har hon varit 4 gånger och så tidigt som sommaren 2002, då hon pratar om kärlek ur ett personligt perspektiv, så går det att ana Ester. Eller? Jo, så är det, bekräftar Lena Andersson. Redan då fanns ett embryo till den litterära gestalt som så småningom skulle bli huvudperson i hennes kärleksromaner. Där känslor, tankar och förnuft är centrala begrepp och frågor som hon funderat mycket över.
Jag har intresserat mig rätt mycket för tankens och känslans förhållande och brottats med frågan, därför att jag umgås ju mycket med förnuftsivrande människor. Naturvetare, jag har någon naturvetare i min bekantskapskrets och sådär som kanske tycker att känslorna väl, jo, de har vi, men de ska man ju tukta och sådär, alltså det är mest i vägen. Och de har inget kunskapsvärde. Och jag har hela tiden känt att ja, jag undrar om inte känslan ändå på något sätt är någon liten guide, åtminstone till förnuftet, i vissa frågor. Inte, tror jag, när det gäller fysik eller matematik. Där är det bara som det är. Där gäller det att inte tro att intuitionen leder oss rätt. För då är jorden platt. Och den är inte platt. Men det finns olika sorters frågor. Och kärleken just är ett fält där jag väl har kommit fram till att det är känslans område. Det är beskaffat så. Därför att känslan är det som vägleder oss, eller det som talar om för oss när vi har välbefinnande. Välbefinnande tar sig uttryck genom känslor. Och kärlek, som jag ser det i modern tid, i Sverige i alla fall, handlar om välbefinnande. Eller den kärlek jag beskriver som Ester och vill uppnå, det är välbefinnande. Alltså harmoni, ett bättre liv känslomässigt sett. Mm. Hon har ju allt annat.
Ett lugnare liv.
Lugnare, harmoniskt, ett möte, så kroppens möte som korresponderar med det mentala mötet med någon annan. Att alltid ha någon som är viktig för en och som man är viktig för. Allt detta är känslor. Och då är förnuftet inte någon hjälp. Det kan vara en hjälp i hur man ska nå den här personen då. Alltså hur man ska, alltså strategier då, men det är något helt annat. Och ett förnuftigt kärleksliv, vad skulle det vara då? Jo, men det är ju resonemangsäktenskap. Det är ju sådana här arrangerade äktenskap. Det är ju egentligen förnuftigt, det förnuftet som har talat på kärlekens område. Och det är ju inte vad det handlar om. Det är något helt annat som vi tycker att äntligen slipper vi det där. Därför att kvinnan inte behöver längre vara beroende av mannen och man måste inte ha barn, det måste inte leda till avkomma, utan det syftar just till välbefinnande. Därför är det känslans sfär. Och förnuftet, liksom, det kan man ägna åt något annat istället.
Och det präglat dig också mycket?
Den här insikten? Mm. Ja, verkligen. Mycket. Och att skilja på de här två. Få den ena att höra hemma där den hör hemma och tvärtom.
När du skriver andra saker då, som till exempel alltså i samhällsdebatten och så vidare. Du verkar väldigt nyfiken, väldigt påläst. Du liksom har gjort ett gediget arbete innan. Är det viktigt för dig?
Ja, det är bra om det ser ut så. Ja, det är väldigt viktigt att vara gedigen förstås. Framförallt är det väl viktigt för att man är granskad också hela tiden. Jag menar, jag vill inte bli beslagen med att ha en massa fel. För det är alltid folk som vet en massa saker. Och då gäller det att det är rätt, åtminstone att det hänger ihop logiskt och att det stämmer på något sätt. Alltså man får inte fuska, det är ju sådär min uppväxts själva grundtema. Man får inte fuska med någonting.
Är det dina föräldrar?
Det är mina föräldrar och framförallt min pappa. Som man fick inte... Man måste slutföra saker, hur hemskt den är. Och man måste... Alla de här gamla moralreglerna.
Hur var din uppväxt?
Den var bra. Det var mycket idrott. Och det var mycket just sådana där saker. Man gör färdigt, man är hederlig, man förhäver sig inte. Man ska inte tro att man är något. Man måste hela tiden kämpa.
Du växte upp i Tensta?
Jag växte upp i Tensta, en förort till Stockholm. I ett radhusområde där. Ett radhus som min pappa hade byggt själv. För han var då snickare och slöjdlärare. Och gick hela grundskolan där. Och sen flyttade vi en bit därifrån. Men där var min uppväxt. Och det var en mångkulturell förort innan de hade ett sånt namn på det hela. Och så skrev jag min första roman, då var det bra så, om kan man säga en uppväxt i en sån förort i förhållande till samhällsdiskussionen om en sån förort. Den finns väl också som talbok, tror jag. Det tror jag den gör faktiskt.
Och du har flyttat tillbaka dit nu till Tensta?
Precis samma, nästan vecka som egenmäktigt förfarande kom ut, av en slump råkade det bli så flyttade jag till en lägenhet som jag då hade köpt, mitt första lån i livet för övrigt, i Tensta. Jag bodde inne i Stockholms innerstad förut och i en liten etta, eller inte så liten etta, men en etta. Och jag var trött på en etta. Jag tänkte, ska jag bo i en etta hela livet? Nej, det skulle jag inte, tänkte jag. Och vad har en frilansare då råd med? Ja, men en bostadsrätt i Tensta.
Och hur känns det nu då?
Känns mycket bra. Det är verkligen ett område jag känner varenda sten i och grässtrå, känns det som. Det känns väldigt bra. Jag trodde aldrig jag skulle göra det. Jag trodde aldrig jag skulle flytta tillbaka till Tensta. Så man vet aldrig vad som händer i livet alltså.
Det sa Lena Andersson, månadens ansikte i december, som Anki Vänster träffade i Malmö. Lena Anderssons böcker finns både som talböcker och ljudböcker. Och romanen Egenmäktigt förfarande är som ljudbok inläst av författaren själv.